och välkomna till det näst sista avsnittet av Lille Lördag.
Mm.
Vad konstigt.
Ja, men vi kan ju säga lite att vi går ju bara ner i dvala. Vi är lite som små björnar.
Precis.
Man vet inte hur länge vi kan sova.
Nej.
Kanske vakna till och vill ha lite honung jättefort. Eller också så.
You never know.
Nej.
Nu är det så, vi har ju en nyhet till lyssnare. Det är ju att vi har nu ett första avsnitt utav vår nya podd Partners in Crime. Och det hittar ni ju såklart på Podme i Podme-appen. Det är bara att ladda ner den. Om man går in och signar upp sig, och det kostar 29 kronor i månaden på podme.com. Om man gör det direkt i appen så kostar det 39. Och så det är absolut bäst att liksom teckna direkt på webben, kan man väl säga.
Och när ni har signat så är första månaden gratis. Och så här är det. Jag och Anita kommer släppa 2 avsnitt av Partners in Crime varje månad. Och sen så kan man ju lyssna. Och sen bestämma sig om man vill prenumerera vidare eller inte. Och det vill man ju. För att vi kommer verkligen gå all in på crime. Och vi tar medialt upp uppmärksammade fall. Och så klart spektakulära fall. Och vårt första avsnitt ligger uppe nu och avhandlar Anna Nicole Smith. Det är verkligen ett fascinerande fall. Både utifrån det personliga dramat och som ett rättsfall.
Mm. Medieperspektivet är ju superspännande. Hur man liksom bevittnar tågolyckan, så att säga.
Precis. Och det som är intressant med henne också är hur hon på ett sätt gick från älskad och ikoniserad till liksom, ja, hatad och ironiserad, kan man väl säga.
Mm.
Och nu sitter vi här med Nils Bergman. Hej Nils!
Hej, hej!
Ja, ni som inte känner till Nils, det är liksom Mr. Rättegångspodden, kan man, så kan man väl säga.
Mm. Mm. Kanske.
Och om du har någon typ av specialkunskap i något, så är det ju liksom att sätta in i just den här rättegångssituationen. Och du har ju gjort ett unikt reportage som sänds på SVT om Arbogakvinnan, så vi var ju bara liksom tvungna att ta in dig hit.
Ja, precis. Vad roligt.
6 avsnitt.
Yes.
Med all fakta man kan önska sig. Och den ska du dela med om behind the scenes idag.
Ja, men lite så. Mm. Absolut.
Precis. Så att vi börjar lite här i Lille Lördag. Och sen så vill man höra klart resten, så får man helt enkelt bara ladda ner Podme-appen. Får man hela avsnittet där. Nils, kan inte du berätta utifrån ditt perspektiv, så här, vem är Johanna Möller?
Ja, hon är ju en till synes normal kvinna, sexbarnsmamma. Har levt, vuxit upp under välordnade förhållanden, inte dömd för brott tidigare. Men så i 40-årsåldern ungefär så händer någonting som gör att allting går väldigt snett. Och hon blir misstänkt för att ha försökt mörda båda sina föräldrar. Pappan dör, mamman överlever. Och i samband med det så uppdagas det då att hennes man, hennes tidigare man, har avlidit ett år tidigare på samma plats.
Är hon liksom en kvinnlig Helge Fossmo?
Ja, det kan man nog säga. För det har hon benämnt som i flera tillfällen. Manipulativ är ju det som förknippar dem båda. Får andra att göra saker för deras vinning.
Ja, för nu har det varit liksom ganska mycket skriverier om henne i press igen, för exakt, att hon har försökt manipulera sina medfångar till att faktiskt mörda mamman på utsidan när de kommer ut. Vi kommer ju prata mycket mer om det här i Podme-podden, så nu tycker jag att ni alla ska gå in och ladda ner appen, för Nils sitter ju på riktigt mycket behind the scenes efter han har intervjuat henne, eller hur?
Mm. Jo.
Precis, och du berättade om några små detaljer som gjorde faktiskt dig också lite obehagligt emot.
Ja.
Mm.
Och avsnittet kommer upp nu på fredag den 21 december. Så skynda er och ladda ner, så får ni lite härlig podd när ni åker hem på tåget till orten där ni är uppvuxna till julefirandet. Tjenare, tjenare, fröken Söderlund.
Tjenare, tjenare, tjenare i julottestugan. Nu läser jag om Carina Gynning.
Asså.
Ja, nu är det slut med den här supermodellen. Jag visste inte ens att de hade varit ihop. Mattias Berg.
Åh, visst, han är ju hit.
Mm. Hon känner sig inte redo för något seriöst förhållande. Vem gör det?
Ja, det är ju det här med den kvinnliga humorn. Den är ju så farlig. Får mig skämta så här?
Jag vet inte, men fanns det någon könsaspekt i den här?
Nej,
genusfack?
Ja, jag lyssnade på den här En varg söker sin podd med Liv Strömqvist och Caroline Ringskog för Adam Nåli. Och där pratar de ju om det här, liksom, vad ska man kalla för, lustmordet på Lena Dunham som The Cut har gjort. De har alltså följt Lena Dunham under ett trauma där hon opererar egentligen bort sin livmoder på grund av gymmetros.
Precis.
Och liksom mår piss under det här. Hon har ju liksom helt tappat det på Insta, så mycket kan vi ju konstatera. Att, och liksom, det här är ändå en av, vad ska jag säga, 2010 års mest uppburna kvinnliga genier. Men det är inte längre relevant, utan det är mycket viktigare att så här, trasha kvinnan i kölvattnet utav Me Too. För att nu får inte kvinnlig humor längre existera, utan den kvinnliga humorn har nu förändrats till att bli någon form av PK-propaganda. Att vara ilsk på snubben. Mia Skäringer har tidigare skämtat om att hon är kåt och superhelig. Liksom. Och nu är hon helt plötsligt kränkt. Det är den snabbversionen av den transportsträckan. Så från att skämta om sin egen sexualitet så har man helt plötsligt blivit en offer för sin egen sexualitet. Och jag tycker det här är så extremt spännande. För
men det, kan vi bara stanna lite, nu är du så himla stressig. Kan vi stanna lite vid Lena Dunham? Hon har ju liksom mått så otroligt dåligt och gör det fortfarande. Men vad säger hon själv om hela den här intervjun och smutskastningen som du säger att det är?
Nej, men hon är helt förkrossad. Mm. Alltså hon är helt förkrossad över, det har ju blivit liksom... Det var ju ett lustmord från början till slut. Hon fann ju liksom någon form av förtroende för den här journalisten och kände att de hade liksom alltså någonting på gång. Den här journalisten följde ju henne under flera veckors tid. Och om du läser intervjun så ser du ju liksom att det här är först ett porträtt som sen får en ganska extrem vändning. Och journalisten börjar också så här publicera privata sms-dialoger med en kvinna som uppenbarligen inte mår bra. Det här är inget annat än ett lustmord.
Har du hört med om det en gång?
Ja, det tycker jag väl på ett sätt att jag har varit... Ja, men jag tycker att det var liksom lite utav ett... Nu talar jag ut mitt personliga perspektiv här, sen förstår jag den andra sidan också såklart. Nej, men jag tyckte det var ganska hemskt när Engla Höglunds mamma hängde enbart ut mig i Aftonbladet.
Efter att vi hade pratat om det mordet i
Lilla Crime? Nej, det hade vi inte ens gjort. Det var ju det som var grejen. Vi hade pratat om andra mord. Men hon valde att då föra en personlig vendetta mot mig. Och det var någon som sa det direkt till mig. Det här är ju liksom vardagsrasismens epicenter. Alltså på något sätt. Och jag kunde ju inte då utifrån det perspektivet försvara mig. För att jag hade ju ändå begått ett större brott enligt normen mot att jag hade pratat med brottsoffer och intervjuat dem.
Men vi ringde ju henne och du tog en fika med henne.
Ja, och sen blev ju allt så kallat bra på pappret. Mm. Men det var ju fortfarande, de nämnde inte ditt namn i sammanhanget. Alltså det var bara riktat mot mig och inte tagit hela crime pods perspektivet. Och det är en ganska hemsk situation. Jag helt plötsligt bar fanan för alla crime poddar enskilt med mitt utseende. För hela Sverige, jag såg att så här... mitt ansikte på bild på breaking news liksom. Du har inte ens nämnt i sammanhanget och jag står liksom till svar för alla crimepoddar i Sverige. Och vi är de enda typ crimepoddar som intervjuar vad heter brottsoffer tillsammans med typ P3 Dokumentär.
Men det här har vi pratat om, analyserat lite och tolkar då som en liten så här omedveten, undermedveten vardagsrasism.
Ja, alltså det här är ju inte liksom, det är inte min tolkning, utan var faktiskt en person som sa det till mig, för jag var liksom bara så otroligt sårad över att hon bara använde mig för att vi är två om det här, liksom. Men du kom aldrig ens på tal, så det här har vi märkt flera gånger när det kommer till podden, att det är oftast även jag som blir anklagad många gånger för saker som du säger. Och det är liksom bara så det funkar med vardagsrasism. Och det är ju så här, den är ju väldigt svår för mig att så här argumentera mot eller för. För att man blir ju, vill ju inte heller bli för offrad i den. Jag vill inte dra rasistkortet som det heter.
Nej, jag fattar.
Men här blev det så jävla påtagligt på något sätt. Men samtidigt så var situationen så svår så att den hade ju inte gått och dragit rasistkortet i.
Nej, absolut inte just då i alla fall. Men för det var ju ingenting du kunde säga till Englas mamma då.
Nej.
Det var inte läge.
Nej.
Nej, men det här med Lena Dunham, är det en manlig journalist som intervjuat henne?
Nej, det är en kvinnlig.
Det är en kvinnlig? Det tycker jag var lite intressant. Så här, kvinna som vill sätta dit kvinna.
Ja, men det är ju nya PK-normen. Det är ju det nya samhället. Alltså, så här, den här tiden går ju väldigt mycket ut på att demolera alla typer utav upplyfta. På alla sätt och vis. Och jag vet inte vad liksom planen med det är riktigt. Och det vet jag inte om samhället heller har tänkt. För att jag tror att de som gör det här är ganska unga. Och då finns det oftast det mesta behovet utav något eget typ av självförverkligande. Men man kanske inte ser konsekvenserna för vad det faktiskt gör i nästa led. Jag vet inte.
Men det finns ju tusentals män som har skrivit artiklar om tusentals män där de också på något sätt har begått lustmord. Då lägger man ju inte in liksom den aspekten att det är så här en man som sänker en man, utan då är det bara liksom kort och gott ett lustmord. Är det inte också där vi måste förändra en hel del? Alltså det blir så här, vad ska jag säga, smygkönsrasism, att så här, kvinnor kan väl bara också få vara journalister. Och för jag sa ju direkt så här, men gud vad märkligt, var det en tjej? Mm. Så jag tror att man måste tänka om och bara så här, tänka...
Jag vet inte, det blir ju extremt mycket hårdare när kvinnor gör såna saker mot kvinnor.
Ja, men det är ju samma sak som när kvinnor begår mord. Om någon, det har vi pratat om i vår Partners in Crime-podd, att när en kvinna går för utanför ramarna på det sättet, de få kvinnor som mördar, ungefär 10%, om de går utanför ramen då, att man gör i affekt, att man blivit utsatt för liksom lång psykisk eller fysisk misshandel eller liksom pengamisär etc., etc., då är det också så här väldigt, väldigt, väldigt märkligt, som i Arboga-fallet, liksom Johanna Möller, att hon har pengar, the looks, status. Vi vill inte att någonting egentligen ska utanför ramarna. Det är svårt för oss, men det är bara att ramarna måste ju förändras i och med att samtiden liksom förändras. Allt är nytt men ingenting är förändras. Det är lite där vi vill stanna på något sätt.
Ja, eller?
Nej, jag vet inte. Eller också inte. Det är just nu en väldigt förvirrad värld. För saker och ting måste på något sätt... Så här, nu blir det massa, liksom, nu försöker vi bygga ett nytt livs, liksom, en livsborg. Men stenarna bara så här, ruckar omkring.
Ja, men det, exempelvis hade Lena Dunham utifrån sitt komiska... Hon är ett komiskt geni. Skrivit någon ganska dräpande men fruktansvärt rolig, om man nu valde att se det... en krönika om sin pojkvän, att min judiska pojkvän är, vad är det för skillnad på min judiska pojkvän och min hund, men självklart så blev det ju då jätterasistifierat, men hon tyckte att de hade ungefär samma behovscykel, och om man kunde skönja den typen av komik mellan raderna så var det ju en briljant krönika, men sen kom rasismaspekten på. Det är det jag menar, det är en PK-era, det är en lättkränkt tid, du kan inte skämta om etnicitet, du kan inte skämta om kön och så vidare, och det gör det ju hela väldigt svårt att hitta en ny form av humor, och då är det den typen av humor som Mia Skäringer har skapat då, genom att så här, använda sitt komiska arv som hon har förädlat och förädlat, och sen så skapar någon form av jag hatar snubbar och varför snubbar är dumma humor. För nu kan vi skoja om dem, precis som män tidigare skojade om blondiner.
Fast jag håller inte riktigt med där. Jag tänkte på det när jag såg hennes show.
Men var showen rolig?
Jag tyckte att det var superrolig. Jag skrattade så jag grät. Hon hade ju dels sina så här, klassiska
gulletussan
och Tabita.
Men var det inte lite så att skratten nu mer fastnade i halsen? De har ju hela tiden varit liksom, alltså som jag upplever gulletussan från Mia och Klara eran, så har ju de varit så här, hon har varit liksom en självutplånande kvinna och varit väldigt rolig för att man kan skratta åt henne och med henne på samma gång. Men nu var hon ju lite sorglig. Var inte det var det som var tweaken?
Jaha, jo, det är klart hon var sorglig, men jag tycker att hela liksom showen var ju både sorglig och väldigt rolig, just för att det blev så jävla tydligt hur sorglig kvinnans historia är. Men det var ju ingenting som var nytt, men jag tyckte att den var jävligt smart på det sättet, för jag vet ju en hel del män som var där och jag tänkte så här, gud, hur tar de det här? Men det som jag tycker är så snyggt är att hon anklagar inte männen, hon bara liksom drar ner byxorna på oss alla och visar att så här, som till exempel gulletussan berättade att hon en gång har fått en orgasm, och så förklarar hon, ja, vi som har fått massa orgasmer förstår ju att liksom, hon förklarar hur underbart det är, men för henne är det ju någonting helt nytt. Och sen på slutet så avfärdar hon med, nej, det där var inget för mig, jag vill gå inte i huvudet ungefär. Så att jag liksom, jag tycker inte, alltså, skrattet hinner aldrig fastna, det liksom fortsätter bubbla.
Fast det gör väl om hon säger på slutet att så här, det var inget för mig, då är hon ju självutplånande.
Jag kände inte alls så. Jag tycker liksom, sen var det 2,5 timme där liksom Mia Skäringe står på scenen och inte liksom, det är inte en tråkig minut, det är inte liksom en dålig manusrad. Så att på det stora hela blir det som ett manifest för liksom, alltså hur sorgligt det egentligen är om man, så här, om man tar ner bit för bit och plockar isär
kvinnan. Men det är kvinnan. Det jag menar, det är det, det har blivit. Humor är ju inte längre humor. En kvinnlig humor har ju dött. För att vi måste helt plötsligt bli politiska. Vi plockar isär, vi har blivit liksom offer för vår egen... Alltså vårt eget skratt har fastnat i halsen. Och här är det ju ett problem.
Men vilken var den kvinnliga humorn innan då, tyckte du? Alltså förstår du vad jag menar?
Ja, men vadå, Mia och Klara var ju ett typexempel på fantastisk kvinnlig humor. Girls har ju varit ett typexempel på kvinnlig humor. Sex and the City har varit ett typexempel på kvinnlig humor. Amy Schumer som har kommit undan är ju ett typexempel på kvinnlig humor.
Jo, men vadå, den finns inte längre?
Nej, men nej, den kan ju inte verka under samma funktion. Den måste finnas, det måste finnas en föroffring i den. Mm-hmm. Vi måste antingen säga att vi är offer för vår egen tragiska syn att se på oss själva. Om vi inte gör det, då ber vi inte om ursäkt och då kan vi också stenas. Då måste vi offra oss utan någon annan.
Men vi pratade om det här om hur humorn har liksom uppdaterats sen MeToo.
Men har den uppdaterats? Den är ju icke-existerande.
Nej, men alltså, jag menar att det finns, som vi pratade om din serie Mammor, att det är vissa sketcher där som idag skulle säga, det skulle ha blivit ramaskri.
Gud, ja.
Och det är alltså, hur länge sedan? Är det 2 år sedan?
Ja, det är 2 år sedan.
Ja. Så att,
ja, det finns ju ett innan och ett efter. Men men och i och med att jag så här har satt på mig de här MeToo-glasögonen så här, har ju allting tvättats i dem. Så då måste jag ju skratta enligt nya premisser. Men är det egentligen en humorutveckling eller är det en humorstagnering? Är det bara så att vi måste pausa det här just nu för att det är sånt förvirrat tillstånd? Den enda som faktiskt bär ordet i det här är ju typ Mia Skäringer som har kommit hel och ren undan. Mm. Liksom, nästan alla andra kvinnliga komiker har ju tystnat på sidorna. De är några som verkar lite på Norra Brunn och så där, men det är ingen annan som kan åka ut på den här typen av show.
Nej, men det, alltså det är väl första gången någon så här kvinnlig liksom komiker överhuvudtaget gör en så här amerikansk fet jävla supershow.
Ja, den har ju blivit uppburen som en gammal Eddie Murphy raw show när hon liksom åker runt i landet och bara äger.
Ja, för jag kan inte komma på att någon annan har gjort något liknande.
Nej, men är det humor? Förstår du inte vad jag vill komma till?
Ja, men jag vet inte. Jag kanske inte kan definiera humor, men jag satt i alla fall där och skrattade läppen av mig. Så att liksom...
Men vad skrattar vi åt? Skrattar vi åt oss själva eller skrattar vi åt någon annan? Jag försöker bara tvista på det här så mycket jag kan. Jag har ju inte sett showen än. Så att
nej, precis. Dels handlar det om att hon... Dels har hon ju en timing som så här få komiker har överhuvudtaget. Dels den där kroppsliga, den fysiska humorn som... så här, kanske har glömts bort lite i klassisk Papphammaranda och Margareta Krook, att hon är mycket fysisk, ramlar och dansar och fastnar och det är en skitrolig grej när hon ska visa och det behövs vissa kriterier för att hon ska få orgasm. Så är väl alla liksom, att man kanske måste ha en viss ställning eller lite dit. Och så berättar hon då, men vissa ser hon har sett när kvinnan kommer, hur liksom perfekt det är, att det är bara lite sådär och de knullar upp på köksön och allt, och så berättar hon att hennes man då är lite kortare och liksom där bara pågår på så superhumoristiskt sätt, och sen hur hon då ser ut när hon kommer och sådär. Så att jag tyckte att det var mycket liksom fysisk humor som jag skrattade åt.
Okej, men det är kanske det som är grejen då. Jag försöker verkligen hitta vad är den nya formen av humor. För att det är så, det är sånt liksom minerat fält just nu.
Men samtidigt så är ju liksom om man säger Mia Skäringer har ju liksom varit pionjär, kan man väl säga.
Ja, hon har ju varit otroligt smart framförallt.
Ja, men i att liksom på något sätt gå i bräschen för den här typen av feministisk humor där man så här, inte genom att anklaga någon utan bara egentligen, ja, men som vilken advokat som helst, bara så här, påvisar bevisen för hur det är egentligen. Och det är det jag tycker hon är så skicklig på, för det kan jag tycka med stå upp är ju liksom, ja, men det är ju samtidens röst på något sätt, och kanske ännu mer när den kom, när ingen förstod sig på den. Men allt från Schiffer till liksom, ja, till Gustafsson, till så här, vem som helst, så är det så här, det är små korta tider som kanske en viss humor funkar. Förstår du vad jag menar?
Ja, både och. För att så här, om jag kollar tillbaka, jag kollade om på både så här, Ricky Gervais, Louis C.K., kollade på gammal Amy Schumer, tittade till och med på Delirious av Eddie Murphy, som är liksom, ja, den är ju för fan tidigt 80-tal. Sen funkar ju inte bögskämten såklart, för han är ju superhomofobisk liksom. Men det var ju mycket annat som funkade som ändå är så här extremt roligt fortfarande. Och till och med Joel, som inte hade sett den innan och inte ens var född när den kom, han tyckte också att det fanns väldigt mycket roligt. Och då finns det ju också ett universalt humorspråk. Men det är det universella humorspråket som har förlorats.
Men samtidigt så säger ju det liksom humor väldigt mycket om sin samtid. Om du till exempel tar så här, ja, men vad heter de? Christer, Stefan och Christer.
Men det kan du fan inte dra in som humorkort. Det är ju buskis.
Jo, men jag vet. Men det säger ändå väldigt mycket om samtiden. Rädslan för kvinnan. Det ska slås i dörrar. Kvinnan måste vara stark.
Men en fars har väl alltid funnits. Det har ju funnits en Nils Poppes tid. Och det som går på vallarna är väl inte liksom... Det kan... Åh gud, ja, nu vet jag inte.
Nej, men du måste ändå säga att humor säger någonting åt sin samtid. Det har ju vi med i vår show. När vi kollar på Lasse Åberg... Sven Melander, ballongdansen. Och så här. Det här är ju tidigt 80-tal, och det här, ja, du och jag fascineras ju liksom varje gång när vi spelar upp den här showen, hur kvinnorna i vår show skrattar lika mycket.
Ja.
Ja, och vi trodde ju från början att vi skulle visa en daterad humor. Titta, lite halvplufsiga män som har en ballong och håller på att visa snoppen. Ja. Och så blir det aldrig riktigt så. Och du och jag står och tittar. Och sen börjar man ju skratta för att alla andra skrattar.
Ja, ja, ja.
Och sen förstår man inte varför de så här skrattar sig av stolen.
Nej, men alltså skrattet är väl kanske också helt plötsligt kopplat till den lilla salongen. Förstår du? Det kanske är där den får finnas.
Ja, jag fattar. Där vågar man.
Där vågar man, för då blir det ett slutet sällskap som inte sker i det liksom offentliga rummet, och där behöver du inte ta, för att det som sker, det är nyckeln. Det som sker i det offentliga rummet måste vara ett ställningstagande idag. Det som sker i den lilla salongen, det blir lite som vi sitter på en tjejmiddag.
Om du till exempel tar en sån kille som Björn Gustafsson, han tycker jag är sprungen ur Peter Wahlbeck, som bara säger, det låter som att de bara typ har liksom tagit en mushroom och sen bara vispar på. Och ändå blir det väldigt, väldigt roligt när de får ihop det på slutet. Men det liksom finns ingen... Man kan inte riktigt så här sätta en stämpel på deras humor.
Fast det går egentligen inte att jämföra män och kvinnor. Det är det som är så sjukt.
Men
Larsson håller på att bli buskis. Hur står du? Hon var ju en av våra vassaste komiker. Hon håller på att bli buskis i MeToo's kölvatten.
Ja, Ann Westin också. Mm. De har ju en annan sorts humor. Liksom.
Ja, de hade ju en stor roll inom svensk kvinnlig humor tidigare. Mm. Och det här är alltså på ett år. Och jag är så förvirrad av den här tiden. Jag kan liksom inte säga om den är bra eller dålig. Och jag tänkte verkligen mycket på, jag läste en massa så här kröniker nu när det var så årsdagen av det här. Och det var så många män som väntar på den här upprättelsen. De kommer inte få den.
Nej, nej. Men har kvinnorna fått det, menar du?
Nej. Jo, på ett sätt genom MeToo. Men männen ska inte gå och vänta på förlåt mig. För det kommer inte komma från kvinnorna. Och då kommer de bli väldigt, väldigt besvikna.
Men vilka män tror du väntar på en ursäkt då?
Ja, vissa som har blivit galjonsfigurer kanske för de här dreven som inte har blivit dömda. Men
gud, de kommer ju inte få en ursäkt om de så blir 1000 år.
Nej, nej, nej.
Nej, för jag tänker, om det skulle komma någon liknande MeToo om till exempel 10 år.
Mot kvinnor.
Precis. Mm. Då kanske det skulle bli en annan sorts ursäkt. För då har redan liksom, vi har redan genomgått det en gång. Så då är det inte samma, det skaver inte på samma sätt, och det är inte samma prestige att kanske erkänna att man har gjort fel eller att man måste omvärdera det hit och dit. Men så som det är nu kommer det aldrig, aldrig, aldrig att ske.
Nej, men kvinnan har ju alltid blivit kölhalad. Hon håller på liksom Lena Nyman och hon dyker upp full på Här är ditt liv. Liksom. Den skiten hon fick så här skopa i sig från pressen efteråt, att hon ens klarade av att så här stå på scen efter det.
Men Gudrun Schyman.
Ja.
Ja.
Ja, men det är kvinnor klarar det, men då får de välja en annan väg. Och det är det kanske inte männen har insett.
Hur då, menar du?
Nej, men alltså, låt säga Virtanen då. Han vill ju fortfarande slå sig fram och få sin upprättelse som journalist.
Ja.
Det han inte förstår, det är ju att så här, han kanske måste ligga lågt i 5-6 år innan han kommer kunna börja som journalist igen. Eller så får han hitta en annan väg i livet.
Till exempel?
Nej, men inte vet jag, men alltså så här...
Yoga-instruktör.
Ja, men vadå, så när Gudrun var med om sin superskandal, då då fick ju hon liksom ligga lågt i kanske 5-6 år innan hon kunde börja med liksom politiken igen, nästan på gräsrotsnivå, stört ett nytt parti och få lite uppmärksamhet i media, men har varit extremt varsam och försiktig efter det.
Jag förstår, men det här är ändå helt två olika liksom.
Men Lina Nyman var skådis och hon fick ta det lite lugnt, fick gå tillbaka till teaterscenen, inte så mycket tv och sen tillbaka.
Fast jag tror att den stora skillnaden är att båda de här kvinnorna har någonting att luta sig tillbaka mot, en sjukdom som heter alkoholism. Så att det är så här, okej, de här kvinnorna har hållit låg profil, när de är tillbaka, när de är nyktra, nu mår de bättre, nu ger de en ny chans. Men hur menar du att Virtanen då ska kunna rentvås själv?
Men då skulle han säga att han har varit sexmissbrukare. Alltså det är också ett missbruk, om vi nu skulle se det. Alltså så skulle han, om han var smart nu skulle han ju rentvå sig på det sättet. Och då kunna få en upprättelse därigenom. Men i och med att han själv inte har sagt det, han har bara sagt att han var en tölp, så kommer han inte få en förlåtelse.
Du menar att han skulle så här, sätta sig ner och så här, be om syndernas förlåtelse och verkligen be alla om ursäkt? Mm. Tror du att han skulle få den då?
Nej, men det skulle vara lättare för honom att komma tillbaka.
Varför är det så svårt för män att säga förlåt?
Jag vet inte. Men det ser jag på min son och dotter. Hur långt, mycket längre in ett förlåt sitter hos den lille fan än den store fan.
Är det så?
Ja, eller han säger förlåt. Och så ser jag att han inte riktigt menar, utan sen går jag på nästa dumhet. Mm. Under tiden hon, när hon säger det, det tar tid, men när hon säger det så är det väldigt uppriktigt.
Mm. Men det handlar väl om, jag måste tillbaka till 40-talistgubben, att säga, eftersom jag har sett det på nära håll, så liksom, män har ju generation efter generation nästan kunnat bete sig hur fan som helst.
Gud, ja.
Och ändå aldrig behövt säga förlåt. Så liksom, det här är något som måste övas upp med liksom de här generationerna som växer upp nu. Att så här, man kan göra sina misstag, man kan göra fel. Men jag menar, du och jag kanske inte heller är jättelätt för att säga förlåt alltid.
Absolut inte, men vi har ju tvingats göra det ganska många gånger nu offentligt. Men
övning är ju färdighet.
Absolut, och om det är någonting, men om det är någonting alla kanske kan lära sig från MeToo för att kunna vända och alltså gå in i 2019 med fräscht sinne, det är väl att alla måste säga förlåt och så går vi vidare.
Mm.
För jag tänkte väldigt mycket på det här med kvinnlig sexualitet rörande MeToo. För det som händer nu, det är ju att liksom, kvinnor har fått någon form av upprättelse. Samtyckslagen funkar, vi vet det, och så vidare. Men också så, det som har också hänt i den här eran är ju att kvinnor har ju också föroffrats i sin sexualitet. Så någonstans har det blivit ett moment 22. Vi kunde erkänna att vi var lika kåta som män, men vi blev också offer. Och när vi blir offer så blir vi också oskuldsfulla enligt samhällets norm. Och när vi är oskuldsfulla så kan vi inte heller äga en sexualitet. Alltså det går ju runt ett helt knasvarv där, förstår du?
Jag förstår, men tycker du att alla kvinnor har föroffrats i den här MeToo?
Nej, absolut inte. Men jag säger bara att så här, om alla är offer, vilket vi alla har varit för sexuellt utnyttjande, det betyder också att vi själva inte har någon självvald sexualitet. Vi gör ju oss av med det valet i det.
Ja, jag förstår. Men sen kan man ju återerövra den på klassisk här, fågel Fenix.
Absolut.
Ja, men tror inte det har hänt ganska mycket så här, just det blir väldigt mycket fokus på de mediala och de kända förövarna, de kända offren hit och dit. Men jag tänker på alla gräsrotsoffer och alla gräsrotsförövare som finns där ute på skolor, mackar, hemma vid. Tror du inte att det här har gett deras, alltså oss också, våra sexualitet en knuff i att säga I go down on you if you go down on me?
Absolut. Men
jag känner att jag har upplevt lite till det. Så här, vad fan är grejen? Så här, nu måste vi väl också leva jämligt sexuellt, inte det här efter de här normerna. Så här, och nu har mannen kommit, nu är mannen lite kort. Nej. Det som också så Mia Skäring är så snyggt skalar av. Att vi har tänkt att det är så här det ska vara, även fram till 2017. Att säga, jaha, man får väl inte vara med om man inte är kåt, liksom, glad och tacksam. Men det behöver ju inte vara så.
Nej, det behöver verkligen inte vara så. Det tror inte jag. Jag tror liksom alltså de som är konkreta offer, de är offer. Men vi alla andra som har erkänt för oss själva att vi säger ja, vi har varit offer för sexuellt utnyttjande på något sätt under våran uppväxt i en icke-metooifierad era.
Mm.
Men vi måste ju också äga vår sexualitet. Och jag har liksom, nu ska jag verkligen inte säga, jag har två kompisar som kvinnor. Båda lever ett fullständigt normalt liv. Båda är så här, tunga chefer och båda älskar ganska explicit sex.
Ja.
Ett, per definition vad vi kanske kan kalla ett manligt sex.
Mm.
Men då får de alltid frågorna då, när de berättar om sina livsval. Ah, det här är du offer för patriarkat. Har din pappa utnyttjat? Alltså, så började de här föroffringsfrågorna direkt komma. Mm. Och båda de här kvinnorna säger nej. Jag bara blir dynkåt när jag gör såna här grejer som kanske traditionellt, om det nu är bondage eller liksom gruppsex eller vad fan det nu är, ska kunna, vad heter det, ja, klassifieras som någonting som män utövar mot kvinnor, men de gör det för killar. Och här, deras sexualitet godkänns inte på något sätt.
Men jag fattar. Men jag tänker att det var det som jag tycker att ändå var Lena Dunhams liksom största insats för en helt ny syn på den kvinnliga sexualiteten.
Älskade den.
Om man jämför med Sex and the City.
Ja.
Som ändå, även om...
Samantha var ju där och peta.
Jo, fast det var,
hon
ändå
var äldre.
Så här, hon var äldre, det var renrakat. Det skulle liksom, det var flawless. Det var alltid med yngre killar. Det var liksom, det var ett kliniskt knull, även fast det var hon som satte knullagendan. Förstår du lite vad jag menar? Mm. Men det som är så jävla sensationellt och så fantastiskt i Girls är ju att säga, jaha, här är vanliga kroppar, i vanliga åldrar, i vanliga... Alltså, det är liksom som det är på riktigt. Det
precis.
Är, och det, den där scenen, jag tror vi har pratat om förut, när Adam, även min favorit, vill ligga med henne och han vill då att Lena, ja, hennes roll ska suga av honom. Hon blir så här galen och hon bara så här förminskar honom och liksom... Hon tycker bara att han är så patetisk, men han, liksom, han kan ändå inte sluta. Det blir någon sadomasochistisk grej. Hon försöker hitta några pengar för att ta en taxi därifrån. Och sen slutar hon bara säga, men fortsätt runka jävla puck. Och liksom att man, så här, att man på något sätt, man tar kontroll över situationen, även fast den ändå kanske är som den alltid har varit. Att det är mannen som har någon drift som måste, han dör heller inte får sin utlösning.
Mm.
Men den som vändningen är också när man tänker så här, men nu måste väl den här scenen sluta.
Ja.
Nu måste du liksom förnedringen. Det bara fortsätter några minuter till.
Men jag gjorde en sån här grej under gymnasiet. Det var en kille som var jättekär i mig. Han var jättekär i mig. Nej, men, och så hamnade vi på efterfest. Då skulle vi såklart då ett gäng sova i samma säng. Och så råkade han, oj, utav en händelse, hamna bredvid mig. Och jag cocktisar honom så hårt. Men jag vill ju inte ha honom.
Nej.
Och sen så precis när han tror att nu har han chansen att så här kliva på, ish, då bara nej. Och så vänder jag på mig. Så han lägger sig och runkar.
Aha.
Bredvid mig. För att han har ju väntat mig i veckor, i månader liksom. Och då går jag ut på skolan och berättar om det här.
Nej.
Ja. Så att säga, jag menar, den kvinnliga sexualiteten kan ju vara lika svinig som den manliga. Bara att vi liksom tenderar tillbaka till Madonnan. Att bli föroffrade. Men vi kan också offra.
Men vad innebar det här då för honom?
För honom innebar det ju liksom ett år av hån.
Ah.
Och ryktespridning på stan.
Mm.
För att jag var ett ärsle. Mm. För att jag bara, jag hade ju lockat in honom i den här fällan.
Men här skulle nog motståndaren till din historia sagt så här, det spelar ingen roll om du hade stått naken och liksom teasat honom i 7 timmar. Han ska ändå inte ligga bredvid dig och runka.
Nej, såklart inte. Men, vem har rätt här? Vem har fel? Var jag ett offer här? Blev jag sexuellt utnyttjad? Vem har bestämt det?
Nej, men vadå, du tog ju liksom kontrollen över... Det är lite som den scenen i Girls. Att säga, ditt fuck up typ. Fortsätt med den. Och jag tänker inte så här, du kommer inte komma åt mig. Var det du ville signalera? Fortsätt med det där. Jag kan ta kontrollen. Jag kan ha den rollen du har. Jag kan tisa. Eller jag vet inte... Du gjorde det för att du kunde kanske.
För att jag kunde.
Ja, det behöver inte vara kanske någon
men
djup
analys.
Men jag
kunde också vunnit på att vara offer där. Mm. Så jag satt ju... med båda trumfarna, egentligen, om vi ska se det.
Sen är det också någonting som jag tycker att det har talats oskäligt lite om under hela den här MeToo-debatten. Det är just så många män som har varit ärslen på grund av att de har varit påverkade av någonting.
Mm.
Alkohol eller droger eller liknande. Att så här, ska vi ta tag lite också i den aspekten att så här, män super som svin och sen tydligen blir kåta då?
Ja, det, alltså vadå, de flesta grejer som har varit arbetsplatsrelaterade, det har ju skett på julfester etc. Så att liksom alkohol, droger, vad det nu är, har ju funnits i en stor del av bilden. Men den, jag vet inte vad hände med den frågan.
Nej.
Det bara flög lite liksom. Mm.
Och det är så här, jag vill bara gå tillbaka till som vi pratade om förut, till motboken. Under de åren som svenska män då inte hade tillgång till särskilt mycket sprit, ja, då gick våldtäkter och misshandel i hemmet och ja, allting som hade liksom, vad ska man säga, relaterat till hur man behandlar kvinnor på ett sånt, ja, på detta sätt, bara sjönk drastiskt som stenar. Mm. Och sen så släppte man lös då spriten igen, och då misshandlade man sina kvinnor, sina barn, man våldtog, brottsmål, bla bla bla. Så vi kanske skulle ta tag lite i bakomliggande orsaker också ibland.
Det tycker jag. Jag tycker att 2019 får vara liksom det året då vi så här ifrågasätter alkoholen.
Det är bra. Mm. Jag håller med dig. Mm. Eller rus överhuvudtaget.
Jag tror att man kommer till styrning med väldigt mycket av de här problemen kopplade till många av de här frågorna om vi tar tag i ruset.
Mm. Ha, skål och god jul!
Ja, skål och god jul. Apropå rus, vad ska du göra i jul?
Vi ska inte åka någonstans. Eller vi ska åka till Mattias föräldrar. Så det känns lite konstigt att man inte så här, den 21 december samlar alla pojkar ner till någon affär och ska köpa badbrallor eller skidor, handskar, och sen ska man stressa upp till någon fjällort eller stressa på ett flygplan. Så att vi ska vara borta 2 dagar hos Mattias föräldrar. Jag har inte storkillarna. Och sen ska vi bara vara hemma.
Gud vad härligt, nu kanske vi hänger lite med varandra där på fredag innan jul. För ja. Jag åker till Gävle på söndagen och sen är jag borta till 7:e och sen är jag hemma och jobbar.
Ja, men jag med.
Underbart.
Nej, men jag känner så här, det här också det året så här, jobbet ska komma i första hand. Ja. Inte liksom relationer som trasslar, inte ungar som trasslar, inte boende som trasslar. Nu ska ju vara total fokus rätt fram. Ja. Det känns jävligt bra. Det är mitt nyårslöfte.
Bra, det är mitt med. Full kareta in i 2019 och jag är så jävla pepp.
Ja, jag med.
Mm. Vi ses snart.
Puss och kram.
Nu är vi så, vi har ju en nyhet till er lyssnare. Det är ju att vi har nu ett första avsnitt utav vår nya podd Partners in Crime. Och det hittar ni såklart på Podme i Podme-appen. Det är bara att ladda ner den. Och man går in och signar upp sig och det kostar 29 kronor i månaden på podme.com. Om man gör det direkt i appen så kostar det 39. Och så det är absolut bäst att liksom teckna direkt på webben kan man väl säga.
Och när ni har signat så är första månaden gratis. Och så här är det. Jag och Anita kommer släppa 2 avsnitt av Partners in Crime varje månad. Och sen så kan man ju lyssna. Och sen bestämma sig om man vill prenumerera vidare eller inte. Och det vill man ju. För att vi kommer verkligen gå all in på crime. Och vi tar medialt upp uppmärksammade fall och såklart spektakulära fall. Och vårt första avsnitt ligger uppe nu och avhandlar Anna Nicole Smith. Det är verkligen ett fascinerande fall. Både utifrån det personliga dramat och som ett rättsfall.
Mm. Och medieperspektivet är ju superspännande. Hur man liksom bevittnar tågolyckan så att säga.
Precis. Och det som är intressant med henne också är hur hon på ett sätt gick från älskad och ikoniserad till liksom, ja, hatad och ironiserad kan man säga.
Mm.
Och nu sitter vi här med Nils Bergman. Hej Nils!
Hej hej!
Ja, och ni som inte känner till Nils, det är liksom Mr. Rättegångspodden kan man säga.
Mm. Kanske.